Ja, det är fortfarande svårt att en dag som den här riktigt fokusera tankarna på någonting annat än det tragiska som vår nation det sista dygnen har genomlidit. Men jag har haft en märklig upplevelse. Jag vet inte om det har någon mening, men nog är den märklig. I vår vandring genom första Samuelsboken har vi kommit fram till det 8:e kapitlet. Och att jag skulle ta det den här söndagen och bestämt sedan länge. Förra gången jag predikade från första Samuelsboken 8 var för 17 år sedan. Så jag plockade fram mina gamla koncept och tänkte, vad sa jag då? Och kan du tänka dig? Det var i onsdags jag tittade på det och jag la undan det direkt för det passar inte alls den här gången. Jag tog tillbaka koncepten på torsdag. Och jag säger precis som jag sa för 17 år sedan, den 2 mars. Vi är fortfarande chockade av den tragedi som de sista dagarna har drabbat vår nation. Inte bara av den plötsliga förlusten av vårt lands högste politiska ledare, som det då var frågan om, utan minst lika mycket över det sätt på vilket detta dåd har utförts och kunnat äga rum i vårt eget land. Vi är chockade och bestörta över våldet, fegheten och uselheten. Vi känner vämjelse och moralisk indignation. Ska någonting sånt här verkligen kunna ske i vårt demokratiska, fria samhälle? Händer inte sånt här bara långt borta? Och ändå tvingas vi konstatera det är så här världen ser ut också i Sverige. Och så sa jag, vad predikar man en dag som denna? När man känner en sån sorg och en sån skam över ondskans framfart på våra egna gator. Och så avslutar jag inledningen. Men kanske den här känslan som vi idag har, något kan hjälpa oss att förstå den moraliska indignation och avsky som Gud alltid känner över synden och ondskans framfart i vilka former den än uppträder. Och så gick vi in i första Samuelsboken 8. Och så gör vi också idag. Och då möter vi alltså en Gud som sörjer. Han sörjer över att hans eget folk har förkastat honom som kung. Och jag är så glad över att Bibelns Gud är så väsensskild från andra religioners gudar i det här avseendet. Att Gud är en Gud som känner. Inom buddhismen, med all respekt för den religionen i övrigt, så är det ändå så att själva frälsningens väg anses innebära att man ska lyckas komma fram till ett sinnestillstånd där man inte längre berörs av varken glädje eller sorg. Därav buddhabildens ostörbara, självbehärskade leende. Det skulle vara otänkbart med en gråtande buddhabild. Har du tänkt på det? Alla buddhabilder ser lika självbehärskade ut. Men Bibelns Gud är en Gud som är djupt engagerad i det mänskliga dramat. Han är en Gud som våndas, som lider, som känner intensivt. Och det märkligaste av allt, det är att han som samtidigt är universums skapare och herre och som mäter ut hela vårt kosmos med sina utspända fingrar och som väger haven i sin hand som en liten vattendroppe. Han låter sig djupt beröras av hur du och jag förhåller oss till honom. Det är ju inte klokt. Man skulle nästan kunna säga att det här är Guds känsligaste punkt. Hur vi bryr oss om honom. Och Gud hade i gamla testamentets tid redan ju utvalt ett folk åt sig och liv gett dem stora och märkliga löften som hade med hela mänsklighetens framtid att göra. Ett slavfolk från Egypten eller i Egypten var utvalda till att genomföra Guds plan, Guds frälsningsplan i historien. Genom det här folket skulle en välsignelse komma som så småningom så skulle drabba Göteborg. Och det har skett. Genom det här folket skulle en frälsare bli född in i historien. Ett ljus skulle uppenbaras för en hel mänsklighet. Ondskans och dödens bojor skulle brytas genom honom. Därför utvalde Gud detta folk till att vara, som han säger själv, mitt dyrbara egendomsfolk. Ett heligt folk. Ja, han säger så här: det var inte för att ni var ett större folk än andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni är ju det minsta av alla folk, liksom på den tiden. Ett litet slavfolk nere i Egypten. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder, alltså till Abraham, flera hundra år tidigare, just detta löfte om en frälsare genom detta folk. Och därför så förde han er ut med stark hand ur slavlägret och befriade er ur faraos, den egyptiske kungens hand. Han befriade dem där de bott i över 400 år och förde dem till Sinaiberg och slöt ett förbund med det här folket som nästan kan liknas vid ett äktenskapsförbund. Åtminstone tar Gud den bilden senare många gånger. De skulle vara hans folk och han skulle vara deras kung. Och Gud själv försåg dem med rättfärdiga och goda lagar, som om de efterlevdes inte bara folket skulle må väl, utan även grannfolken skulle må väl. Och de skulle komma att utgöra ett mycket annorlunda folk på jorden. Och om de lyssnade till sin konungs röst så skulle ingenting behöva fattas dem. De skulle få regn i rätt tid, för det var han mäktig att ge. De skulle få fred och trygghet runt sina gränser, för det var han mäktig att ge. Gud själv skulle bo mitt ibland dem, och det gjorde han i det förfärdigade tabernaklet och senare templet med sin härlighet. Och alla andra folk skulle se denna Guds omsorg om detta slavfolk och förstå vem Gud var, och också de börja frukta honom. Tänk dig ett litet slavfolk under den mäktige faraos förtryck får plötsligt himlens och jordens skapare till kung. Det är väl inga dåliga grejer. Ryktet spred sig om de märkliga tecken och under som åtföljde befrielsen av det här folket. Egyptens här förmådde inte stoppa dem. Havet klövs mitt i tu och de gick fria över till den östra stranden av Röda havet. En molnstod ledde dem om dagen, en eldstod om natten. Ett märkligt bröd fanns att, så att säga, åstadkomma med hjälp av det manna som låg där runt lägret varje morgon, rent och vitt som rimfrost, små korn som man bakade till brödkakor. Han förde dem in i ett land om vilket det står att det flöt av mjölk och honung. Alltså, det var ett rikt land. Men när de fick det bra så glömde de Gud. Och de glömde Guds välgärningar. Och de började vända sig till andra gudar som var förgängliga, tomma och ingen makt hade. Och gång på gång hamnade de därför i fiendehand. Och i sitt utsatta läge så kom de ihåg ändå: visst, Gud, han var nog inte så dum i alla fall. Hjälp oss, Gud, vi är i nöd. Och Gud i sin barmhärtighet hjälpte, står det, många gånger. Ja, så höll det på i 800 år. Gud visade sig vara en förlåtande, nådig, långmodig och barmhärtig Gud. Och han övergav dem inte, står det. Fast han skulle ju kunna ha gjort det. Man kan ju bli trött på en maka som håller på att vara otrogen i 800 år. Men Gud hade en plan. Han höll fast vid den. I första Samuelsboken har vi sett hur Gud genom profeten Samuels tjänst fick folket att lämna avguderiet för den tiden. Och detta är på 1100-talet före Kristus alltså. Och han fick folket att vända sina hjärtan till Gud igen och göra sig av med avgudarna. Och han räddade dem ur filisternas hand, och det rådde nu fred och trygghet i landet. och hade gjort så ett par decennier. Men det märkliga är när vi kommer till texten att mitt under denna lugna tid så började folket förlora visionen av att vara den levande Gudens folk. Det gick inte över en natt det här, det tror jag inte. Och inte på några veckor heller, eller månader, men det kom smygande. Man började anpassa sig mer och mer. Och man började bli mer och mer lik folken runt omkring. Och egentligen var det bara en sak kvar som fattades i kompromissandet. Och en dag så kommer man alltså till Samuel, Israels äldste, kommer till profeten med en begäran som orsakade stor sorg hos Samuel, men framförallt hos Gud själv. Och som skulle få mycket tragiska konsekvenser för nationens närmaste framtid. Man sa, låt oss få en kung så att vi blir lika alla andra folk. Och det första skälet man angav, det var: Samuel, du är ju gammal nu. Han var inte så förskräckligt gammal, egentligen var han bara min ålder. Lite mer, pensionsmässig. Du kan ju inte orka så mycket längre. Och det var ju sant, i och för sig. Samuel hade själv insett detta också, att han höll på att bli gammal. Så han hade insatt sina två söner till att efterträda honom i domargärningen i Israel. Men det tragiska var, och det märkliga var, måste jag säga, att Samuels egna söner inte följde i sin fars fotspår. Utan det står om dem att de själva skodde sig på sina domarämbeten. De tog mutor, de förvrängde rätten. De gav oskyldiga en dom och de lät skyldiga friges. Rakt emot Guds vilja om hur rättskipning skulle gå till. Det här är väl ändå märkligt. En gudsfruktande far, en god förebild, men ändå de två söner han har går i en helt annan riktning än han själv gjorde. Och jag vet inte vad det här beror på, men jag vet, och det lär mig en sak, att föräldrar har inte alla korten i sin hand. Det var kanske samtidens lojala andliga klimat som påverkat dem mer än vad deras egen far hade gjort. Det är lätt att skuldbelägga sig som förälder när deras egna barn går en annan väg. Men många bibliska exempel visar att det inte finns någon enkel logik i det här. Kung Ahas i Juda till exempel var en mycket ond kung. Efter honom kommer Hiskia till makten. Och han prisas i Bibeln som, ja, den bästa kung man har haft. Han åstadkom en andlig reformation i landet. Och fred och frid rådde på hans tid. Han var en mycket god kung. Hans son Manasse var den värsta man kunde tänka sig. I 50 år bedrev han ett terrorvälde i Jerusalem. Och babylonierna kom och tog honom i fångenskap. Och där borta i fängelset i Babel så ödmjukades den hårdhänte regent och han bad Gud om förlåtelse. Och kan du tänka, han var nu i 60-70 års åldern minst. Gud för honom tillbaka ut ur fängelset och till tronen i Jerusalem, tillbaka till sitt konungaskap. Och det står om Manasse att han var en annan man från den tiden, en annorlunda kung. Såklart, han hade fått Guds nåd. Men det visar också att Gud är inte färdig med någon av oss än. Vi vet inte vad som kommer att kunna hända. Det var egentligen en parates. Det andra skälet som man angav var det här, som jag varit inne på just nu. Dina söner följer inte dina spår, Samuel. De är odugliga som domare. Och det här måste ha varit oerhört smärtsamt för Samuel att höra. Men troligen kände han ju redan till det. Och borde väl egentligen själv ha sagt till sina söner, det här går inte. Om ni inte skärper till det får ni faktiskt avstå från domarämbetet. Men till och med profeten Samuel verkar ha sett mellan fingrarna på det här. Eftersom det var hans egna söner. Och han vågade inte ta itu med det. Det tredje skälet som de angav är nog det allvarligaste. Vi vill ha en kung så vi blir lik alla andra. Vi vill vara som andra. Vi vill inte vara ett annorlunda folk. Ge oss en kung. Gud som kung. Det är ju konstigt. Det är väl ingen annan som har. Nej, det var ingen som hade det. Det finns ingenting mer tragiskt än när Guds folk tappar visionen och sin kallelse under Gud. Då förvandlas en församling till att vara bara en förening, faktiskt. Och vi bedriver en föreningsverksamhet som i och för sig kan vara god. Men då blir också ofta organisationen och kommittésammanträdena viktigare än att söka Gud i bön. Då svalnar intresset för människors andliga väl och för att andra ska finna frälsaren. Då omtolkar och omformulerar man gärna sin trosbekännelse så att den inte ska stöta någon annan. Då talar man allt tystare om lärjungaskapets etiska och moraliska konsekvenser. Man vill inte bli för annorlunda. Då tonas tjänaridealet ner och människors egna ambitioner kommer i centrum. Till och med i en församling kan det bli så. Och då kan det bli så ödsligt, tomt och mekaniskt. Mitt i en gudstjänst, trots ett program. Var finns nerven? Var finns den helige? Vi berörs inte längre. Vi vill ha en kung så att vi blir som alla andra folk. Det var inte att monarkin som sådan var det som Gud. Det var någonting fel i själva den politiska konstruktionen, även om vi tror att demokrati är den bästa formen. Men de hade ju redan en kung och det var Gud. En teokrati. Det är egentligen den högsta styrelseformen. Och den ska bli den evigt bestående. De ville bli som alla andra och inga andra hade Gud till kung. De ville inte skilja sig från mängden. Hur tror du Gud kände det den här dagen? Hur tror du det kändes att som kung, när man har bevisat sitt folk så många välgärningar, ändå bli ratad? Profeten Samuel kände att det här var inte bra. Och han ogillade det. Och det står att då bad Samuel till Gud. Vad ska jag säga till folket? Vet du vad Gud svarade? Han svarade: låt dem få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar, Samuel, utan mig. De vill inte att jag ska vara deras kung. Jag kan nästan höra sorgtonen i rösten när Gud säger detta till Samuel. Det verkar så som Gud tog det mycket personligt. Han känner sig förkastad av folket. Och observera att Gud inte tvingar sitt herravälde på någon. Det måste vara frivilligt. Låt folket få sin vilja fram, säger Gud. Även om man gör det med smärta och sorg. För Gud vill att ditt och mitt förhållande till honom ska bygga på en kärleksrelation. Och då måste den med nödvändighet vara helt frivillig. Han hade bevisat folket sin godhet. Han hade visat att han med alla sina välgärningar försökte vinna deras kärlek. Han kunde inte bestämma att de skulle älska honom. Trots att han är allsmäktig. Men han försökte vinna den. Inte muta sig till den. Men till synes hade Gud misslyckats med det. Har han misslyckats med dig i det avseendet? Det är nästan som om Gud själv kände det så här. Penibelt, pinsamt, skamset, sorgset att bli avsatt som kung. Vad har jag gjort för fel? På andra ställen i Bibeln lånar Gud in andra bilder för att beskriva den här besvikelsen och sorgen. Genom profeten Hesekiel liknar sig Gud vid en man och folket vid ett hittebarn som han tog till sig och så småningom gifte sig med. Har du läst texten i Hesekiel 16? Vad gripande den är. Han säger: jag kom gående, vid din födelse. När du föddes var det ingen som klippte din navelsträng. Du tvättades inte ren med vatten. Ingen förbarmade sig över dig och gjorde något av detta för dig. Ingen kände medlidande med dig. Men med avsky kastade man ut dig på bara marken när du föddes. Jag gick där förbi, säger Herren, och såg dig sprattla i ditt blod. Jag sa, du ska leva. Jag lät dig växa upp som en blomma på marken. Du växte upp och blev stor. Du blev strålande vacker. Guds omdöme om sitt folk. Jag svor dig trohet och ingick förbund med dig, säger Herren. Så blev du min. Jag tvättade dig ren med vatten. Jag sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Sedan klädde jag dig i färggranna kläder och sandaler av delfinskinn. Det var det finaste som fanns på den tiden. Virade fint linne om ditt huvud och gav dig en slöja av skiraste väv. Oj, kan du se? Jag prydde dig med smycken. Jag satte armband om dina händer och hängde en kedja om din hals. Jag fäste en ring i din näsa och örhängen i dina öron. Jag satte en praktfull krona på ditt huvud. Du smyckade dig med guld och silver. Dina kläder var av fint linne och skiraste väv och färggrant tyg. Din föda var vetemjöl och honung och olja. Du var mycket, mycket vacker, säger Herren. Du var värdig att vara drottning. Ryktet om din skönhet spred sig bland folken. Den fulländades av den prakt jag höll dig i, säger Herren din Gud. Vilken beskrivning. Från ett hittebarn till den vackraste av drottningar. Så såg Gud på sitt folk. Och så hör han ryktena börja sprida sig. Vad har hänt med drottningen? Hon går på gatan. Hon har blivit sköka. Hon ger sig till andra. Inte för betalning som andra skökor gör, utan hon till och med betalar själv för sin skökolevnad. Kan du förstå Guds sorg? Kan du ana lite grann den här kontrasten? Och det här är bilden av ett folk som alltså trots Guds välgärningar och välsignelser plötsligt lånar sig till avguderi. Eller ingår politiska allianser med andra folk för att försäkra sig om trygghet och betala det för det liksom. Istället för att förtrösta på Gud som var deras rätte kung. Gud känner sorg. Och genom profeten Jeremia är det precis som Gud säger så här i andra kapitlet. Vad gjorde jag för fel? Vi som hade det så bra tillsammans. Det står i: jag minns hur hängiven du var mig som ung. Och kanske just de orden träffar någon här idag. Jag minns hur hängiven du var mig när du var ung. Nu är du inte ung längre. Och vad hände med hängivenheten? Vad hände med den? Och han säger, hur du följde mig genom öknen, genom landet där ingen sår. Vad bra vi hade det, du och jag, när vi var nyförälskade. Men vad hände med din kärlek? Vad hade era fäder att förebrå mig eftersom de gick bort från mig? Så fort de kom in i landet så började de springa efter andra gudar och övergav mig en källa av frisk vatten och började bygga åt sig usla brunnar som inte kunde hålla vatten, utan det var bara grumligt alltihop. Hur kunde man byta bort sig på det sättet? Gud är förvånad och han är villig att ställa sig liksom, vad gjorde jag för fel? Tala om för mig. En bild till bara. Gud identifierar sig också med profeten Hesekiel under bilden av en sångare och musiker och poet som har skrivit en vacker kärleksvisa. Folket reagerar inte. Och Gud säger, du är för folket, precis som jag känner. Du är för dem som sjunger visor om kärlek med vacker, vacker röst och skickligt stränga spel. De hör vad du sjunger, men de bryr sig inte om och rättar sig inte efter det. Tänk dig Gud, kan han känna sig som en negligerad sångare? Som har övat och sett till att poesin är så vacker och försäkrande om sin kärlek så klart som möjligt, och han sjunger den för dig och den ackompanjeras av den vackraste musik. Vad möter han? En gäspning. Hur tror du Gud känner det? När vi till hans ivriga inbjudan säger, jag har inte tid nu. En annan gång kanske. Eller enligt Jesu egna ord om liknelsen om mannen som inbjöd till den stora festen. Den första sa, nej, jag kan inte komma. Jag har köpt en åker, jag måste ju gå och kolla på den. Den andra sa, nej, jag kan inte komma. Jag har just köpt en ny bil då. Det var 5 oxar på den tiden. Men jag måste ut och provköra min nya bil. Jag har inte tid med någon kyrka nu. En tredje sa, nej, jag kan inte komma nu. Jag har ju gift mig. Jag måste ta hand om min fru och hon måste ta hand om mig. Vi har följt upp. Och snart ska vi ha barn också. Vi är ännu värre. Med andra ord säger man, vi kan inte komma. Vi har viktigare saker att göra än det som har med dig att göra, Gud. Du får vänta. Kanske när jag blir gammal ska ägna dig några tankar innan jag dör. Förstår du inte? Vi har inte tid nu, här. Vi lever livet. Hur tror du Gud känner? Vet du hur mannen kände det som liksom inbjöd till den här festen och fick de här ursäkterna sig till dels när tjänarna kom tillbaka? Vet du hur han kände sig? Han blev mycket sårad. Han blev indignerad. Han sa, gå då ut på gator och gränder och bjud in de fattiga, de blinda, de döva, de som är lytta och halta. Bjud in dem. Och de kom. Och de kom. Och huset blev fullt av sådana. Vi har nöd för Vasastans invånare. Jag tror man kan beteckna dem som medelklass. De flesta. De är inte de som rusar på kyrkdörrarna här. Vi önskar det. De behöver Kristus. Lika väl som du och jag. Och vi fortsätter att bedja för dem. Men mitt under vår vånda för dem som ännu inte, eller de som fortfarande är likgiltiga, så trafikeras trappan ner till källaren var 4 nätter i veckan av Göteborgs fattigaste människor. Hemlösa, utstötta, föraktade, illaluktande. Ingen skulle bjuda hem dem till sin våning i Vasastan. Men Gud var det lov, hit kommer de. Det är stora människor vi möter i vårt nattcafé för hemlösa. Det är fest varje natt de är här. Har du varit med någon kväll? Du måste komma. Är det så Gud väljer att visa för oss att här gäller inte vilka kläder man har, här gäller människovärdet. Och då tar, om inte du säger ja, så finns det andra som gör det. Precis så verkar det som. När sörjer Gud? Jo, när han möts av likgiltighet. När han varje vår sprider ut vitsippsdungen i sin skönhet och låter dig känna konvaljen dofta. Men du besvarar inte hans kärlek. När han varje sommar låter fågelsången nästan öronbedövande skönt nå dina öron. Men du stämmer inte in i lovsången. När han varje höst som nu igen målar för dig sin skönhet i sprakande lövverk och ropar till dig i stormens vind, men utan att höra ditt svar. Varför är du så tyst? Och när han rest över dig vinternattens majestätiska himlavalv av miljoner och åter miljoner ljus utan att du har fallit ner och tillbett och känt vördnad och tackat honom. Den Gud jag talar om idag, mina vänner, är den Gud som möjliggör vår existens. Som gör att vi just nu kan sitta här och andas, att våra hjärtan slår, att våra lungor fungerar. Det är han som vet om varenda cell av de 100 miljarderna som finns i din och min kropp. Det är han som har format DNA-molekylens hemliga kod. Det är den guden som kallar på dig, för han älskar dig. Bryr du dig om det? Och när Gud liksom har spelat ut hela sitt register utan att få den reaktion han längtar efter av de olika årstidernas växlingar, för att om möjligt få dig att reagera. Om du inte vaknar på våren, så vakna på sommaren då. Om du inte vaknar på sommaren, så vakna på hösten då. Gud är där. Det är honom som vi lever och rör oss och är till, sa Paulus till antenarna. Han spelade ut hela sitt register, men möttes i stor utsträckning av likgiltighet. Då tog han det sista stora steget. Han blev en baby. Han blev en baby. I ett stall i Betlehems utkanter kommer han in i mänsklighetens historia som den fattigaste av alla. Hemlös från början. Då kom han till oss i människogestalt och han talade så inträngande och så närgående till oss att vi kände oss avslöjade. Och sanningen kom oss alldeles för nära, så till den grad att vi till slut beslöt att vi gör oss av med honom. Och han, i den mest utgivande av alla handlingar, lät en törnekrona, han som är konungars kung. Hur krönte vi honom? Vi pressade ner en törnekrona som orsakade bäckar av blod att sippra ner för hans kinder, där redan soldaternas spott hade lagrat sig. Och han fick bära detta grovhuggna kors på en sönderpiskad rygg ut till avrättningsplatsen. Och där bad han: Gud, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. In i det sista vädjade han om nåd för dig och mig. Vad mer kan Gud göra? Säg mig det. Vad mer kan Gud göra för att övertyga dig om sin kärlek? Han som gav sitt liv för dig och mig. Kan man gå längre än till korset? Nej, det kan man inte. Och där vill han stämma möte med dig. Vill du möta honom idag? Korset är det som gäller. När sörjer Gud? När du inte vill ha honom till kung i ditt liv, då sörjer Gud. När du vill vara herre i ditt eget liv, då sörjer Gud. Inte för att han åtrår makten, utan för att han vet att det är till ditt eget bästa. Gud tillät att folket fick en kung annan än honom. Till deras egen olycka blev det. Och när vi kräver vår egen väg, så får vi också bära konsekvenserna. Han lovar nämligen, han säger: gå vart du vill och jag är med dig. Han säger inte det. Följ mig och jag ska vara med dig. Går du din väg, okej. Han lovar inte att gå med. När vi vill bli lik alla andra, då sörjer Gud. När vi tappat visionen om att vara ett annorlunda folk, då sörjer Gud. När det är viktigare för oss att göra som alla andra än att ha Gud till kung, då sörjer Gud. När vi anpassar oss till det värdemönster och det levnadssätt som råder i den här världen, då sörjer Gud. När man knappast kan se skillnad mellan en kristen och icke-kristen i livsstil och andra frågor, då sörjer. När vi har upphört att vara salt och ljus och bara flyter med strömmen. Låt mig avsluta. Den relation som Gud vill upprätta med dig och mig är lika känslig tydligen som en äktenskapsrelation. där båda parter är ständigt beroende av varandras kärlek och uttrycker den. Får jag vända på frågan och då säga, när gläder sig Gud? Han gläder sig när du älskar honom av hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Då gläder sig Gud. Jag frågar inte, älskar du Gud på det sättet? Jag frågar, vill du älska Gud på det sättet? Då kan du få tillkännage det här idag i den här gudstjänsten. Du har aldrig tänkt kanske de här banorna, att det är din kärlek som han åtrår. Du kan få säga i den här gudstjänsten, jag vill älska Gud, som är en av visionens mål som vi har som församling. Kom fram, böj dina knän vid förbönsbänken. Det finns förebedjare som kommer att sluta upp vid din sida, eller sök dig in i vårt bönerum för samtal och hjälp. Vet du hur Gud reagerar då? Vet du hur Gud reagerar då? Precis som fadern gjorde när den förlorade sonen kom hem. Han visste inte till sig av glädje. Han sa, fram med den gödda kalven, fram med de finaste kläderna, sätt på pojken och skorna också, och ringen på hans finger, fram med musiken och låt oss ha fest utan like. Så är det för var och en som kommer tillbaka. När du kommer till Gud så blir Gud glad, kan man säga. Men du ska inte komma för att han ska bli glad. Du ska komma därför att det är där du hör hemma och ingen annanstans. Det är där du hör hemma. Låt oss bedja. Tack gode Gud att du tänker på att vi är stoft.